är varmt välkomna till Toto Balotto. Vi har kommit fram till det avsnitt som jag tror att min älskade parhäst och gode vän Thomas Wilbacher varje år ser fram emot mest att göra.
Ja, definitivt. Eftersom jag har den italienska fotbollen närmast hjärtat så är det så.
Ännu en Serie A-säsong står för dörren. Det drar igång på lördag och det gör det med matcherna Fiorentina, Torino och Hellas Verona mot mitt kära AS Roma. Ha med er in i detta avsnitt och för resten av säsongen att ni ser alla matcher på C-more. Dessutom så kommer jag ratta fotbollssöndag Europa med start på söndag. Där vi kommer rama in inte bara den italienska fotbollen utan även den spanska och en hel del övrig internationell fotboll tillsammans med lite gäster och så vidare. Så att det är på C-more det händer. Där huserar dessutom fjolårssäsongens kommentatorsraket Kristoffer Don Svanus Svanemar. Välkommen tillbaka till inför Serie A Toto.
Ja, men stort tack. Hög tidsstund på året även för mig.
Hur är läget?
Superduper bra. Vi ska väl inte avslöja för mycket, men du och jag känns fina just nu som radapar och Thomas har jag med mig här också. Så att, jag mår super.
Jag misstänker då att du har jobbat med liksom, mycket av sen att tänka bort AIKs hälsotillstånd, utan du fokar på den stundande italienska säsongen och att du mår bra och har hälsan.
Ja, exakt. Så här är jag otroligt professionell. Jag är bra på att lägga AIK åt sidan när jag måste, och nu måste man göra det typ hela tiden.
Vad säger vi om Svanens kommentatorssäsong i fjol?
Ja, men du sa det ju precis att det har varit en raketkarriär. Det Ja, men inleddes väl med att du kommenterade för Strive och sen så köptes rättigheten upp av C-more vidare dit, och jag tycker också om man ser på sociala medier att det är inte bara vi som är vänner som hyllar det. Du har fått väldigt mycket positiv feedback. Håller du med?
Ja, så har det varit. Och på Strive så var det lite annorlunda i den flytten, för på Strive så var jag ju rätt tydlig, liksom fyra, ny, aldrig gjort det förut. Och på Strive så var det verkligen att helgens hetaste matcher, oavsett om det är Spanien eller Italien, skulle gå till Jesper, och sen var det liksom lite fallande ordning. Så då fick jag ju göra väldigt mycket spansk fotboll. Och där är ju inte min största hemmaplan.
Även om en kommentator kan göra
det. Ja, absolut, det behärskar
jag. Jari Lind på slalomen var fin, vill jag minnas en gång i tiden.
Ja, så det behärskade jag. Men förra säsongen när det gick över till C-more ordentligt så var det mer tydligt att jag och Jesper gör Italien. Och då har jag växt med det, tycker jag.
Och jag och Thomas sitter ju väldigt tillfreds och njuter i bakgrunden när du och Kviborg utövar ett tyst, hierarkiskt krig er emellan. Vem som egentligen är högst upp i hierarkin. Tycker vi är väldigt roligt här på Kungstensgatan.
Det är kul.
Ja. Så ska det vara.
Vad har du för matcher till helgen då?
Tre stycken. Jag har ditt kära Roma mot Hellas Verona, premiär lördagen. Sen har jag lunchmatchen söndag.
Åh, fina lunchmatcher.
Ja.
Pickan-matchen. En gång i tiden när jag och Christian Borrell rattade Aria Piccola på Rich Lilla Bar. Då var ju lunchmatchen lite av det finaste. Då kom de genuint intresserade, så alltså välde folk in då till den stora matchen klockan 15.
Parma-Napoli gäller då. Och sen då måndag kväll Milan-Bologna.
Mm. Ja, ni hör ju själva. Det är smällkarameller direkt när Serie A rullar igång. Jag tänker, Thomas, att vi börjar vår lilla säsongsgenomgång med nykomlingarna.
Okay.
Till i år så har Spezia, Benevento och Crotone tagit steget upp från Serie B. Marcus Rodén får ursäkta. Det är väl ändå så att Benevento är det mest spännande laget av de tre? Jag tänker Filippo Inzaghi som tränare.
Ja, men det finns flera olika anledningar till att man tycker att de är mest spännande. Nu kan jag gå igång på, kanske inte lika mycket Crotone, men i alla fall Spezia som gör sin första Serie A-säsong någonsin. Dessutom ett lag från liksom, djupaste Ligurien, precis vid havet, jättefint. Många som lyssnar på den här podcasten har varit i Cinque Terre. Åker man då från Toscana så passerar man La Spezia. Martin Åslund gillar att vara i utkanten, i Porto Venere som ligger där precis utanför. Så Spezia gillar jag rent geografiskt, jag gillar så stad och allting. Benevento fotbollsmässigt mycket intressant, för att de gick ju mer eller mindre rent genom Serie B förra säsongen med då Filippo Inzaghi som tränare.
Öste väl in mål också?
Öste in mål, spelade en härlig, offensiv, intensiv fotboll. Med spelare som inte nödvändigtvis var liksom de största namnen, inte med en så här, självklart en satsning i Serie B-mått mätt, men med det resultatet så måste man ändå säga att det var en exceptionell säsong, och det gör ju också någonting med vad man tänker om Filip Inzaghi som tränare. Börjar man backa bandet, kolla lite på om han var tidigare, om man då menar på att han misslyckades i Milan till exempel. Jo, men vad var det för Milan egentligen? Ja, det var uppenbarligen inte det som Pioli hade. Det är ett annat Milan idag. Och jag menar, där har det ju funnits andra tränare som man har avfärdat lite grann, som Gasperini, som ungdomstränare i Juventus och sen då till Inter, och menar på att nej, men den där tränaren, han håller liksom inte i en stor klubb, och så gör han det han gör i Atalanta. Man brukar ju också säga att man ska fare la gavetta i Italien, alltså man ska göra den långa marschen och börja helst då i lägre divisionerna och visa att man faktiskt håller och visa att man kan göra resultat. Max Allegri, tydligt exempel på sånt, som gick via Sassuolo och hela vägen upp i Serie A. Och då Filippo Inzaghi fick göra sin lilla gavetta med Benevento och ta upp dem till högsta divisionen.
Det är väl ganska många från Inzaghis generation som har tränaruppdrag nere i kadettserien och gör hundåren.
Ja, men om man kollar på den Milan-generationen så är ju Gattuso kanske då den som har kommit längst tillsammans med honom. Han har brorsan Simone, inte Milan då, men ändå.
Från nästa håller väl på gnuggar.
Alltså det är väldigt, väldigt många från, om man kollar generationen där som har gått Coversianos tränarkurs och gått ut med högsta betyg. Fabio Grosso och så vidare och så vidare. Så att det kommer upp en del tränare, men jag tycker att Filippo Inzaghi definitivt efter det han har gjort i Benevento och det han har gjort med Benevento ska nämnas som en av de mest intressanta tränarna.
Tittar man igenom trupperna så tycker jag ju att Beneventos sticker ut namnmässigt med spelare man känner igen från Serie A. Kamil Glick, Marco Sau, Lappadola och så vidare. Och så vidare.
Ja, men det är ju spelare. De har ju alltså Christian Maggio, lillebror Insigne, och fönstret de har gjort nu är ju bra. Lappadola nämner du, Glick nämner du, de har också plockat Caprari. Alltså det är ju spelare som ändå tidigare har visat att de håller i Serie A. Så att jag håller ju absolut med om att det är den mest spännande nykomlingen. Som jag dessutom tror tjänar väldigt mycket på att de var uppe för något år sedan, åkte rätt ur, men jag tror de lärde sig mycket utav den sessionen och är väl del utav Crotone och Spezia är de som är bäst rustade.
Vad kan man förvänta sig av Samuel Armenteros?
Han är out.
Han är out?
Ja, han har inget kontrakt längre.
Han är kontraktslös.
Yes. Ja, men det är därför han har nämnts i diskussionen om vissa allsvenska klubbar. Mm. Att en spelare som då skulle kunna komma som free agent. AIK har nämnts bland annat, men definitivt. Inte bara.
Är det bara jag som har känslan kring Armenteros att sen han slog igenom så har han varit mellan två klubbar?
Ja, i stort sett.
Han har liksom inte haft en enda period där det är liksom leverans.
Lånades väl
ut
ifrån Benevento till MLS och så tillbaka.
Och så var Holland och
rörigt.
Sanslöst. Spezia och Crotone då? Är det se och lära och bottenstrid?
Ja, det är i alla fall de förväntningarna man ska ha på dem. På tal om då tränare som kommer från den generationen som var Filippo Inzaghi, så är Vincenzo Italiano, som ni minns, tränare för La Spezia. Så att, som sagt, det kommer mycket spelare underifrån här.
Ska vi jobba La Spezia?
La Spezia heter staden, La Spezia-laget. Det är precis som alltså, alla fotbollslag i stort sett skiftar ju genus från det staden heter.
Okej, okay, så La Spezia kommer vi jobba under säsongen här.
Yes.
Men okej, okay, har du någonting att säga emot? Nej, att vi ger Benevento bäst möjligheter att undvika nedflyttning? Spezia och Crotone kommer brottas längst
ja,
ner.
Ja, och tittar man på truppen som finns, fönstren som de har gjort, så imponerar det inte särskilt mycket. Så att det är absolut, de ska åka ur.
Sättet de går upp, om vi pratar om att Benevento gick hela vägen upp, så fick ju verkligen Spezia kämpa i Serie B-kvalet som är speciellt. Skulle man kunna ha ett eget program om för övrigt. Men de fick kriga och det var bortamål tack vare bättre, eller inte bortamål, men bättre tabellplacering som i slutändan gjorde att de gick upp och lyckades ta sig vidare. Kollar man på anfallstrion så är det Mastino, Galabinov. Alla vi som har följt Serie B vet att Galabinov är klassisk Serie B-anfallare. Och Gyasi. Kollar på mittfältet så har du Bartolomei, Ricci, Maggiore. Alltså spelare som ingen har hört talas om tidigare som lyssnar på den här podcasten. Så att, det är inte så att man har gjort som Benevento. Det vill säga att man har värvat erfarenhet och faktiskt bra spelare. Jonita tycker jag att vi glömmer bort lite. En jättefin mittfältare. Kamil Glick nämnde du tidigare. Det är ju spelare som kommer in. Inte spelare som har tagit upp Benevento.
Det är ju en värvning där. Det är ju målvakten. Suet. Sweat ifrån PSV Eindhoven. Han har man ändå hört talas om. Det vet man ändå vad det är för alltså man har sett han lite grann, Football Manager här och där, men i övrigt så är det är okända namn rakt igenom egentligen.
Ja, Mattiello eventuellt. Ja, men det är så här, det är inga stora namn.
Om vi går vidare till nästa kluster av lag då, så tänker jag att vi börjar i fjolårstabellen av de klassiska Serie A-lag som med nöd och näppe hängde kvar. Vi har ju två gånger lag från Genoa, Sampdoria och Genoa, Torino och Udinese. Det var inga säsonger i fjol som imponerade. Vilket eller vilka av de här fyra lagen förväntar ni er lyfter sig och huserar betydligt högre upp i tabellen under säsongen?
Den är tuff. Alltså, de där två brukar ju, alltså, det är sällan de är lika dåliga samma år. Det brukar alltid vara ett av lagen som är bra och då är det andra skit. Förra året var ju båda skit i stort sett hela tiden. Sampdoria hade ju enorma problem med att hitta tränare, Genoa lika så, alltså Ranieri, man visste vad man fick, men det är inte Ranieri som ska lyfta Sampdoria till någon ny nivå.
Ranieri räddar ju kontrakt.
Exakt, och det är inte den ambitionen Sampdoria ska ha den här säsongen. Så att, jag tycker Sampdoria ligger risigare till än vad Genoa gör. Och sen är det ju mycket, alltså, och det kommer vi komma tillbaka till när vi pratar om andra klubbar, men det är mycket ägarstrul som ställer till det. Framförallt för Genoa, där jag tycker att truppen Genoa har bör vara betydligt högre upp, men det är alltid massa skit runt tränarposten, runt sportchef, runt president Preziosi som går ut och säger varannan vecka att han vill sälja klubben, och jag tror det påverkar väldigt mycket hur de presterar, och ingen av dem har heller gjort något så här anmärkningsvärt fönster, och det gäller ju rent generellt i Italien. Det har varit rätt passivt än så länge.
Ja, men det börjar hända grejer i alla fall.
Ja, exakt. Det börjar eskalera lite grann. Men
nästan som att få titta över trupperna när deadline day är över. Ja. Vi vet ju om också att de italienska lagen väntar väldigt länge för de vill förhandla och få ner pris, och det tar tid med att värva nya spelare. Så att det kommer nog hända en hel del långt in, men hur länge håller fönstret?
5 oktober.
Det är 5 oktober även i Italien.
Det kommer hända grejer hela vägen fram.
Jag såg igår tisdag att det började flashas kring Belotti till Tottenham framförallt. Och att han då är på väg bort igen. Vad läser du in i att Torinos stora namn och stora målskytt ryktas out? Är det att Torino lägger sig platt här och också ska slåss om ett kontrakt? För att jag menar, tittar man på deras trupp och tittar man på deras resultat senaste 5, 6, 7, 8 säsongerna, så är väl det en klubb som ska kunna utmana om i alla fall över halvan.
Ja, men supportrarna uppe i Turin är vansinniga, har varit vansinniga på Cairo, presidenten. Men det man måste ge honom är att han har faktiskt satsat, och han har försökt att ta upp laget och sätta in spelare. Sen så har han misslyckats med värvningar, vissa. Han har inte lyckats ta det där sista steget och vara med och kriga om Europaplatserna på det sättet som han uttalade sig och så som förväntningarna var i La Granata. Land upp i Turin. Så att det har du rätt i. Men man fortsätter ju till exempel att gå för Torreira. Och om man kollar på de klubbarna som har varit ute efter Torreira från Arsenal, så är det Fiorentina. Alltså, det finns fortfarande en kraft i Torino som till exempel Sampdoria och Genoa inte har från ägarhåll. Det finns en vilja för att faktiskt skapa någonting med det här Turin, vilket gör att jag tror inte de kommer vara med i nedflyttningsstriden. Anledningen att man vill sälja Belotti, det jag läser in i det, är snarare att man behöver pengar för att kanske kunna nysatsa, och att Belotti, ja, men att det har blivit läge liksom, dels för honom karriärsmässigt att göra någonting annat, och dels för Torino att, för att kunna finansiera sina andra. Ja, men lite, någon slags nysatsning så att säga, om man ska ta in Torreira och så vidare och få in pengar, för det är ju som med financial fair play, så måste man göra det.
Jag vill bara säga, det har ju varit strul på tränarposten, alltså Mazzarri har inte fått att lyfta, och annars har alltså, det har ju plockats bra spelare och man har behållit, alltså förra sommaren var det mycket snack om mittbacken Nkolo, där det var många stora klubbar som ville ha honom, där valde man att behålla, man behöll Belotti, man plockade in Verdi som är en spelare som ska göra vadå, 10 plus 10, en bra säsong. Men de får inte ut någonting utav dem. Nu har de ju fått in Gianpaolo, som jag tycker är en perfekt tränare för ett lag som Torino. Vi minns vad han gjorde i Sampdoria, som gav honom jobbet i Milan. Och i en klubb som Torino så tror jag att han kan ändå få det att lyfta. Moreno Longo som fick ta över efter Mazzari, ja, det var ju bara
det har inte varit kul att kolla på Torino sen Ventura tränade. Så enkelt är det ju. Så att Gianpaolo, han är ju en spelande tränare, men vi gick ifrån Genoa-lagen tycker jag lite för snabbt. För du nämnde Preziosi, president, som alltså klubben har egentligen inga jättestora resurser, eller skulle kunna ha, men han vill inte satsa. Det är samma läge i Sampdoria ju, utan det är lite så här status quo. Man går lite break-even. Säljer man någon så köper man någon.
Mäktiga status Q.
Ja, Q.
Många andra jobbar status Q. Du jobbar status Q.
Q vill jag säga. bra grej som alltid måste hävda. Man har ju sina svagheter för sina tränare, sina spelare och så vidare. Maran in i Genoa. Jag trodde ju på Cagliari i förra säsongen, men de var lite för snabba på att sparka Maran när han hade en sämre period. Hade han varit kvar längre, då tror jag att Cagliari hade kunnat fortsätta hålla liksom hög nivå hela vägen in.
Jag måste säga det kring Belotti bara. Det kanske är en diskussion för ett framtida Toto Balotto-avsnitt när det händer i sådana fall. Men jag vet inte fan om jag tycker det är så smart att Belotti går och sätta sig på bänken bakom Harry Kane i Tottenham.
Nej, det är inte det han behöver.
Nej.
Jag tror det finns inte en möjlighet.
Nej.
Det är en molighet, Gugge, att han går till Tottenham.
Nej, jag säger bara vad som exploderade som igår.
Det ska ändå sägas i en podcast om den italienska fotbollen, att det finns inte en molighet. Han har ju flera andra klubbar varit och ryckt i Belotti. Fiorentina är en klubb.
Han ska ju spela i Italien. Såklart. Alltså det är ju se och lär utav andra anfallare.
Immobile.
Ja, alltså det stannar kvar.
Okej, vi har då ett lag kvar att avhandla i detta kluster och det är Udinese, som jag vet att Kristoffer Svanemar inte håller speciellt högt inför året.
Nej, där är det ju, alltså någonstans så har det har gått steg för steg de här åren sen Watford var upp i Premier League. Nu är de ju nere i Championship igen, men med tanke på hur mycket pengar det finns i England så har vi märkt hur ägaren Pozzo har skiftat sitt fokus från Udinese år för år egentligen, och det fortsätter ju. Alltså Ken Sema är tillbaka i Watford, startade väl här i premiären, han var viktig för dem, och nu verkar ju dessutom De Paul lämna. Det är väl inte officiellt än, men allt talar väl för Leeds. Och blir de av med de två så...
För mycket pengar för att affärsmannen Pozzo inte skulle sälja 40-50 miljoner euro De Paul till
Newcastle. Och problemet för Udinese är att de 40-50 återinvesteras ju inte i Udinese, utan de återinvesteras ju i Watford för att få tillbaka dem upp.
För att,
ja, någonstans där. Liksom. Och i övrigt så är det ett lag som jag tycker är för dåliga. Så att jag tror att de lever riktigt farligt i den här
säsongen. Det har ju blivit lite som med Leipzig och Salzburg. Att man satsar på Premier League-laget, precis som Svanemar säger. Det som ändå är intressant kan jag tycka med Udinese, det är att man hade en otrolig scoutingverksamhet i många år. Och det är inte så att man har avvecklat den scoutingverksamheten. Nu är väl Carnevale som var en av huvudgubbarna i Sassuolo. Men det spelar ingen roll. Alltså, man har väl på ett sätt lyckats ersätta honom. Men det Udinese gjorde när man hittade Alexis Sanchez till exempel, framförallt kanske under de åren.
Asamoah också, genom Agent Dark.
Exakt, enligt honom. han var med där. Nej, men och jag tycker att alltså det finns ju en poäng med Udinese i Serie A. Det finns en poäng även om det inte är klubben som Pozzo-familjen satsar mest på. Stryger Larsson, alltså det finns lite De Paul, hittar man. Alltså, man gör någonting i klubben. Det är inte samma stiltje kan jag tycka som i Sampdoria eller Genoa. Utan det finns någon slags verksamhetsplan och någon idé med projektet Udinese som jag ändå måste liksom tycka lite bättre om i alla fall än det Sampdoria jag håller på med.
Jag tänker också att med tanke på den investeringen som gjordes i Friuli, alltså bara för några år sedan, så känns det ju inte som att det är läge att dratta ur och således förmodligen få ännu mindre av Pozzos attention.
Nej, alltså verkligen inte. Men sen såg vi också, han ägde ju Granada. De var uppe i Serie A, drattade ur, och till slut så blev det en försäljning där. Så att, och sen ska vi, alltså jämförelsen med Red Bull-lagen är ju bra, men där är det ju Red Bull i ryggen. Ah, ja. Så där går det ju att samköra två klubbar i olika ligor och ha olika syfte. Men jag tycker, när jag tittar på truppen, när jag tittar på hur det såg ut förra säsongen, och tränarbänken hade man strul också. Det var ju länge som Gotti uttalat sa att jag vill inte ens vara kvar här. Jag är interim, jag är assisterande, jag ska inte ha huvuduppdraget. Gick ju ett halvår innan han till slut skrev skrev på det där kontraktet och var så här, ja, jag kan väl stanna. Men
Silas Billborn.
Ja, men alltså
jag ska ha U17.
Exakt.
Jag är ingen huvudtränare.
Nej. Men med alltså anfallspar, Lasagna och Kaka, så de kommer få kämpa för det där kontraktet.
Vi är sponsrade av Kia. Det finns de här smarta bilarna att privatlisa från 29,95 i månaden, och man hittar allt man kan tänkas behöva vad gäller information om det här på kia.com. Men det är inte det enda man kan göra på kia.com, utan där kan man också skriva under Aslani-kontraktet som Kia ingått tillsammans med en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare, Kosovare Aslani. Mm. Thomas, vad är Aslani-kontraktet?
För det första vill jag bara säga, du säger att det är en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare. Alltså det, med eftertryck, som nu ska göra sin första säsong med det riktiga Real Madrid. Det ska bli väldigt spännande att se vad hon och Sofia Jakobsson kan uträtta där. Aslani-kontraktet handlar i grunden om att alla barn ska få samma villkor att spela fotboll. Man gör ingen skillnad. Och i grunden så är det en hållbar framtid där alla barn får spela fotboll på lika villkor och där så många som möjligt kan ställa om till laddbara bilar. Du förstår mixen här, va, Gusten. Det är liksom, det är win-win. Därför har de engagerat sig i barnfotbollen nu mer än någonsin tillsammans med fantastiska Kosse.
Kia och Kosse tänker på framtiden. Det är bara att rygga dem, säger jag.
Ja, men vi, Toto Balotto, tänker på framtiden. Kia, ja, de tänker fasen på framtiden. Och Kosse, hon är framtiden.
Kia.com, där hittar ni allt om detta. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort, stort tack.
Det fanns ju ett mittenskikt av fjolårstabellen bestående av lag som jag i alla fall upplevde lite som att det var varken hackat eller malet. Det fanns väldigt mycket motivation som tröt under coronasommaren. Jag tycker att Sassuolo var det laget som tyckte det var kul att spela fotboll och tog sina poäng och drog ifrån. De slutade ju faktiskt 8 på 51 pinnar inspelade. Men lag som Hellas och Parma och Cagliari, det var ju lag som de visste att nej, det kommer inte bli några Europaplatser, men vi är så gott som klara så att vi kan lika gärna spela av den här sommaren. Men av lagen Cagliari, Bologna, Parma, Hellas och Sassuolo då, vilka lag tycker ni är mest intressant att stanna till vidare?
Jag tror väl att Hellas kommer få det tufft. De har ju tappat mycket. Tappa till Sofian Amrabat, till Viola.
Mäktiga Kumbulla till Roma.
Ja, exakt. Kumbulla till Roma, Rahmani till Napoli. Alltså det är bärande spelare som gjorde succé förra året som de har tappat. Och inte, eller vi vet inte, de kanske har ersatt dem med några nya doldisar. Det har man ingen aning om, men det kommer bli ett tufft år, tror jag. Det kommer inte bli lika bra, det kommer inte vara, alltså Hellas var ett lag som stundtals kunde spela jämnt och äga boll och dominera mot Juventus och Napoli på bortaplan. Så att jag tror de kommer få det tuffare.
Ja, och kollar man på de spelare som ryktas in så är det ju inga jättestora namn. Och då är det som du säger, då gäller det att man prickar rätt. Och det är många gånger de här provinslagen liksom får rätt något år, ett par år, får in cash. Men man får in kontinuitet i den värvningsstrategin. Och ja, men så här, Vlahovic från Fiorentina, Amione, Sabelli från Brescia. Alltså det är den typen av värvningar som just nu ryktas in. Sett in på högerbacken, Tamese kommer in och liksom ska spela centralt mittfält. Återigen spelare som man inte känner till sedan tidigare. Amrabat, vilken lirare. Han var så den bra största, i fjol och tappade det. Liksom.
Den största förändringen av de här, var Parma med i det här klustret av lag. Där är det den stora förändringen, för de gör ju en ganska tydlig riktningsförändring när de byter tränare. Parma var väl typ det lag utav de som är kvar i Serie A, så tror jag det var det laget som spelade med lägst bollinnehav. Det var ju tydlig kontringsfotboll. Och nu skickar man Daversa, plockar in Liverani som är något helt annat.
Han skulle ju lira boll borta mot Juve med Lecce för en säsong.
Så att det är en total omställning. Och han ska dessutom göra det i en trupp som är väldigt ålderstigen. Alltså ofta var det ju bara Dejan Kulusevski som inte hade liksom en ålder som startade med en trea. Så att det blir jävligt intressant. Och på ett sätt så kan det kanske flyga, på ett sätt så kan det nog bli lite farligt också.
Vad tror vi om Gagliolos framtid?
Han blir kvar i Parma. Allting tyder på det. Det finns väl inga jättestora bud, har jag hört. Han fortsätter vara nyckelspelare där. Men det är det som är med Parma. Det kommer vara mer, oavsett vad som händer fram till den 6 oktober, så kommer det vara mer eller mindre exakt samma lag som man spelade med. Minus Dejan Kulusevski.
För att göra en engelsk parallell, för att många av våra lyssnare som kanske har dålig koll på Hellas Verona och hur fjolårssäsongen artade sig, luktar inte lite Sheffield United över Hellas? Jo. Alltså en nykomling som i fjol spelade jävligt respektlöst. Det var fart och det var fysiskt och det var hårt jobb. Tappar man den klassen kanske som finns i några gubbar här nu under sommaren, och så känns det lite som det svåra år två här nu, när ingen kommer underskatta Juric och Hellas.
Ingen kommer underskatta, och dessutom alltså man är tappat, alltså det är inte bara bra spel, utan det är centralfigurer ur central, alltså två av tre mittbackar, de två bästa, out. Och Sofian Amrabat som alltså ska nämnas som, ja, men på riktigt aspirera på liksom en plats i årets lag förra säsongen.
Aspirera på Ballon d'Or.
Nej, inte riktigt där då. Men i årets lag hade han kunnat vara. För stor, så bra var
storklubbar han. Var ute efter Amrabat. Ja, ja. Men han valde det här som alla supportrar vill att man ska välja då. Att man går till en klubb där man får speltid. Mm. Så att fortfarande en klubb som satsar. Vi kommer till Fiorentina sen. Men där han vet att han är stjärna på det mittfältet och nyckelspelare fortsatt. Så att det är upp ett jack, mer pengar, men ändå inte hela vägen, inte så mycket pengar som han hade kunnat fått nu, för han tänker långsiktigt. Juric, jätteintressant, fortsatt ju. Han spelar ju fotboll med Hellas Verona, det ska man komma ihåg. Det är inte diversa kontringsfotboll som Svanemar var inne på. Det ska också sägas något om Dejan Kulusevski där, att han spelade ju kontringsfotboll, det vill säga att han spelade 70% av matcherna i defensiven. Och sen så liksom flög han. Hur kommer han funka i ett spelande Juventus? Ja, det blir en helt annan grej. Hur som helst så skulle Juric även då, ja visst, det andra året, folk vet hur hans fotboll är. Och den är ganska avancerad, den fotbollen också. Så att, och det är en jävla taktiker Juric, vilket skulle kunna då betyda att fan, det är han som löser en mittenplacering ändå för Verona den här säsongen.
Ja, och stor
ändå.
Press, alltså, det här är lite upp till bevis för sportchef och scoutingverksamhet att se om man kan ersätta de här spelarna som man har sålt, för att det är det som kommer bli avgörande.
Jag tycker också att det här är ett tillfälle att faktiskt tacka av Gianpaolo Pazzini som många har följt, inte minst då i Sampdoria tillsammans med en gode Cassano när han var radarpar, och många gillade ju, eller har gillat, uppskattat Pazzo genom hans karriär. En klassisk Serie A-spelare som faktiskt la av efter förra säsongen.
Han kanske gör comeback.
Han kanske gör comeback, så är det.
Precis, jag gillar som att vi, sin polare Cassano.
Jag gillar att vi inte nämner Bologna. Tycker du vi ska göra det? Det har inte hänt någonting där.
Där är väl ändå någonting som jag tror många bryr sig om. Det är ju Sinisa Mihajlovic status och såklart, fysiska hälsa. Vad vet vi där, Thomas?
Han ser potent ut på bilderna. Och sättet han pratar på nu, alltså det är som att han har fått ett par punkkulor till under hans cancerbehandling. För han ser ruskigt potent och vital ut. Lite solbränd från i somras och... Ja, verkar må ganska bra. Han fortsätter ju sin behandling, men de fick in den behandlingen i ett tidigt skede. Så det verkar som att vi kommer få ha Mihajlovic med oss en bit in i framtiden här.
Sen är det väl inte orimligt att anta och hoppas på att Svanberg får fortsatt förtroende. Sen behöver han ju börja ta chanserna betydligt oftare än vad han gör i poängproduktion ifall det ska lyfta till nästa nivå, tror jag. Absolut. Men det kändes ändå under sommaren som att Svanberg är en del av Mihajlovic planer även 2021.
Det blir lite upp till bevis, för att jag tycker att det pratades, jag reagerade lite på det, att många hyllade Svanberg väldigt mycket under förra säsongen och sådär, men han tog ju aldrig riktigt en ordinarie tröja i det där laget, och det här blir någonstans, tror jag, sista säsongen för Svanberg. Att det,
men Svanberg är ingen Albin Ekdal.
Nej.
Svanbergs status kommer alltid mätas i mål och assist.
Exakt.
Till syvende och sist.
Exakt, och det behöver han göra när han... För att det kommer ju en start var tredje, var fjärde match, och då behöver det också smälla. För de man konkurrerar med än så länge, det är ju liksom... Det är Soriano, det är Sansone, det är Orsolini, och där kommer det ju poäng på löpande band. Medan på Svanberg så... Han får det inte riktigt att lossna rent kontinuitetsmässigt. Så jag tror väldigt mycket att det här är sista chansen för Svanberg att ta en tröja i det där laget. För att truppmässigt så kommer han få chansen, för de har inte gjort någonting. Inte en enda spelare värd att nämna som har kommit in i laget. Så det är samma Bologna med samma tränare som ska göra den här säsongen.
Jag tycker ändå att vi är lite taskiga med liksom spänningen kring Bologna. För det finns en hel drös med tonåringar. De har ju värvat en skotte från Hearts. Vad heter de? Hearts of Midlothian. Heter de så?
Det är väl Milton?
Hickey heter han. Han är född 2001 eller någonting sånt där. De har värvat Vignato som är en jätteintressant spelare från Kievo. Och de har ju kanske hela Serie A's mest spännande unga spelare. Jag vet vem det är.
Vem utav dem? Musa.
Musa, exakt.
Kom i januari där.
Kom i januari.
Från Atalanta.
Ja, exakt.
Ja, alltså de har, det är ett bra lag de har.
Jo, men det är en sak att så här, sitta och kolla på Udinese och Sampdoria. Och så här. Här är Mihajlovic och Bologna någonting helt roligt på gång, tycker jag. Med alla unga spelare. Så jag tycker det är lite taskigt att bara så här Bologna, gud vad tråkiga de är.
Nej, det var
skitroliga.
Det var inte tråkiga, det var mer att så här, det har inte hänt så mycket den här sommaren. Men de har ju ett fint lag.
Ytterligare unga millennials till det här laget. Det
är Heart of Midlothian.
Ja, jag säger det. Just det. Ja, exakt jag sa. Midlothian.
Vet ni vad Bologna också har?
Nej.
På Dallara.
Ja, de har torn.
Ja, dels det. Men de har ju Serie A's bästa gräsmatta. Ska alltid sägas.
Det är inte det Frankis gräsmatta som man brukar säga det om?
Nej. Ja, jag har alltid hört Dallara.
Dallara.
I Italien så går Frankis under det.
Ett lag man inte blir klok på sett till de senaste 8-9 åren är ju Sassuolo. Laget som mot alla odds brottar sig kvar där på övre halvan slutade alltså 8 i fjol. Man har en, om vi ska tro Borrell och Martin Åslund, kanske världens mest intressanta tränare i Roberto De Zerbi. Man har ju fått behålla och återproducerat fina spelare i laget. Men alltså så här, ska vi börja räkna in Sassuolo som ett övre halvanlag här nu? Eller ligger det en dipp och att bubblan spricker runt hörnet?
Ja, men någonstans så måste man alltid utgå ifrån vad det finns för president. Det gäller ju numera inte bara de italienska klubbarna, utan det gäller ju alla klubbar utan de medlemsägda i världen. Kollar man på Premier League, liksom, vad har Spurs egentligen för potential att utmana om ligatiteln? Nej, men de har en snål ägare och de kommer inte att värva speciellt mycket, vilket gör att de kanske har någon säsong när de är med och kommer 2-3, men inte så mycket mer än det. Vad har då Sassuolo? Ja, men det känner väl de flesta till nu för tiden. Giorgio Squinzi som äger Mapei, de världens absolut största byggföretag. Han har politisk makt i Italien och suttit i Italiens största arbetsgivarförening. Alltså han var aktuell för att värva Milan, hans klubb i hjärtat. Så att jag menar så här, det är ett Sassuolo med extremt potent ägare. Och därför så måste man nog räkna Sassuolo som liksom ett långsiktigt lag i den övre halvan. Om man då jämför med Kievo som stack upp men hade liksom en panettone producent till ägare som dessutom har visat sig fiffla lite. Men alltså Giorgio Squinzi, han någonstans garanterar en övre halva på lång sikt.
Ja, och sen, alltså, jag skriver väl kanske inte under på Borrell och Åslunds hyllningar, men De Zerbi är absolut en utav, alltså han ska nämnas, för att det är det han gör med det här laget. De spelar ju stundtals bäst fotboll i Italien, som är absolut roligast att titta på, och de gör det med absolut.
Det är väl ändå svårt att tävla med Atalanta nu, va?
De är där uppe. Okej, efter Atalanta så är de där. Efter Atalanta så är det Sassuolo som spelar roligast fotboll.
Får man nästan inte, alltså så här, det är som de, man har pratat ligatitel i Italien de senaste 10 åren.
Svanen köpte in sig för mycket på Gnaget i Atalanta, så att Gnaget har sänkt Atalantas attraktionsvärde.
Jag tycker inte att Atalanta är kul längre. Nej, men när de väl spelar bra, vilket de ofta gör, så får de ofta till det, och de har dessutom många, många spelare som skulle kunna vara på en mycket högre nivå. Alltså offensivt förra året, det var den trion där uppe med Berardi, Boga, Caputo. Den var stundtals helt otrolig att titta på. Och även när de under januari så tänkte man att nu kommer de sjunka lite grann. De sålde Duncan som gjorde till Fiorentina, som gjorde mycket poäng första under höstsäsongen. Flög på lika bra ändå. Locatelli har tagit nya steg, fick debutera med landslaget nu och gör det riktigt bra. Ytterbackarna, nu köpte man loss den här Lyko Giannis som har gjort det jättebra på vänsterbacken. Till höger har de haft Antoljan på lån ifrån Dortmund, så de är också bra på att hitta såna här spelare som man knappt har hört talas om och som går in i Serie A i övre halvan och är hur fina som helst.
Och trion där framme är intakt, va?
Den är intakt.
Ja, men man måste ju förankra
än
det.
Än så länge. Boga ryktas ju vara på väg bort, men än så länge så är han kvar.
Båga är jättebra spelare, men det måste ju verkligen förankras här. Varför kan de här, varför är Berardi, varför är han kvar i Sassuolo? Jo, men han får jättebra lön.
Ja.
Alltså, man har en potent ägare, sa jag tidigare. Jo, men det finns också pengar i Sassuolo som gör att man kan behålla de här spelarna. Locatelli nämner du som debuterar i landslaget. Kanske inte många som tänker att det är en superbra spelare, men han kommer ju ändå fram i Milan och har ju varit ett namn på allas läppar liksom under många år som en talangfull spelare. Men varför får man eventuellt behålla Boga? Vilket Hellas Verona garanterat inte hade fått göra. Jo, för att man erbjuder ändå ganska mycket pengar. Mm. Och det är inte slutdestination för Boga att komma till Sassuolo. Men det är i alla fall liksom en destination som varar lite längre än i många andra klubbar.
Han behöver ju inte akut liksom leta nytt jobb efter ett bra år, utan han kan få bra pröjs där också, och där är han given stjärna. Så att,
du gör som Thomas och räknar med Sassuolo på över halvan
yes,
i år igen.
Yes, yes.
Vi ska börja närma oss de stora drakarna, men först bara, Cagliari gjorde ju en fenomenal höst i fjol. Joao Pedro, han gick oerhört starkt målproduktionsmässigt. Vad kan vi förvänta oss av Sardiniens stolthet i år?
Kan man få hämta hem lite Cagliari då? Att nu räckte det inte hela vägen fram till en åttonde placering som jag hade tippat. Men det var ändå, det fanns någonting som verkligen flög i Sardina förra säsongen.
Framförallt hösten. Och det var ju då Nainggolan spelade. Mm. Sen var det ju mycket skador och skit, och då sjönk de ju.
Det är ju problemet med Radja Nainggolan, och speciellt när han kommer till Sardinien och låt oss säga då varvar ner karriären lite. Att då varvar han också ner träningsmängden lite, och han lever ju verkligen som en stjärna. Som en liksom dåtida stjärna skulle jag säga. Mm. Så som man minns brassarna en gång i tiden med Adriano i spetsen inte minst. Då. Det röks. Det är partas och det åks till diskon direkt efter förlustmatcher.
Han borde verkligen komma hem till Roma.
Ja, eller så borde han vara där allting började. Han älskar ju att bo på solen Sardinien. Bara han gör bra matcher så låter ju supporterna honom vara den liksom stjärnan
partar
i Cagliari.
Partar gärna med honom.
Och man är nöjda med att liksom Radja Nainggolan, fan, gör ändå 20 riktigt, riktigt bra matcher skillnad för Cagliari förra säsongen skulle jag vilja säga. Och det räcker.
Di Francesco har kommit in istället för Vartetenga.
Ja.
Vad förväntar du dig resultatmässigt? Knappast topp 8 igen, va?
Nej, kanske inte. Vi får se vad man får in här på slutet.
Man väntar väl in Nainggolan fortfarande. Alltså, ja. Han är tillbaka i Inter, men där ska han ju inte vara.
Nej, exakt. Man hoppas väl på att få honom med de andra klubbar som rycker igenom. Eventuellt skulle han kunna göra en Miami-grej till exempel. Kanske in ytterligare då Nainggolan. Men han trivs väldigt bra på Sardinien. Jag ska säga att det kommer spelas offensiv fotboll i alla fall. För alla oss som känner Di Francesco så är det 4-3-3 som gäller. Man har Giovanni Simeone kvar som ändå är en decent provins. Målgörare. Jao Pedro nämnde du. Man har de här klassiska spelarna som man vet alltid vad man får av dem.
Pavoletti, du får några röda, du får några baljer.
Förhoppningsvis ingen knäskada, men Pavoletti är en bra spelare. Nandes och Rogg på mitten. Men du som har kommenterat Cagliari mycket den här säsongen.
Alltså det är slitvargar, men med ganska fina fötter också. Det är
Super Walter Birsa.
Han gör inte många minuter den här säsongen heller. De har ju plockat in någon som lovordas, som jag aldrig har sett, i Marin från Ajax. Mm. Som är central mittfältare och som väl är lite grann så här, kommer inte Radja så är det han som kommer spela centralt. För de har väl släppt Cigarini nu också.
Ja, han gick till Crotone.
Ja, så att det saknas ju. För när Nainggolan var out så var det ju ofta Cigarini som spelade i den rollen. Så där ska väl någonstans Marin in och spela tillsammans då med Rogg och Nandes. Om de får behålla Nandes, för det rycks ju väldigt mycket i honom också. Men i övrigt så, alltså det är ett lag som absolut ska, de ska inte vara nära någon nedflyttning.
Nej. Vi är denna vecka sponsrade av A Day's March.
Mm.
Bor man i Stockholm så tycker jag att man gör rätt i att besöka deras butik på Kungsgatan. Ja. Annars så är adaysmarch.com ett annat hett bud.
Ja, det är väl egentligen det bästa eftersom vi liksom når ut till hela Sverige. Just nu också butiken på Kungsgatan på nummer 9 eftersom de håller på att bygga om. Det ska bli en ny fräsch butik på deras ordinarie adress. Hur som helst, jäkligt mycket snygga grejer nu. Mycket snygga höstjackor.
Och sen kommer man inte ifrån att deras overshirts är som klippt och skurna för den här tiden på året. Vi säger stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Och vi glömmer inte, självklart ska ni få en rabatt också, eller hur Gusten? Alla som lyssnar på det. Ja, precis, alla som lyssnar på Toto. Det är just nu 15% med koden Toto.
Bra. Generösa a day's march.
Alltid generösa.
Med det sagt då, så kan vi väl lag för lag då, bland de lite större, ta oss till Fiorentina. Beppe Jacquin är kvar, kepsen står där på sidan. Och
Maurizio Sarri, han ligger och jäser och väntar på att samtalet ska komma. Jacquin får sparken i november.
Det verkar vara samstämmig kör som sjunger att Fio har gjort ett jävla bra fönster och att man går in i den här säsongen som ett betydligt starkare lag än tidigare.
Ja, men nu har vi pratat mycket om potentialen eller icke-potentialen i olika klubbar, från sportslig ledning då upp till president. I Fiorentina så påminner vi om att Rocco Commisso kom in förra året, italoamerikanare med mycket pengar. Sportcentret är redan på väg att bygga det som Prandelli ville ha, som skulle ge Fiorentina 8 poäng mer varje säsong. Bygger man i Bagno Ripoli kommer bli fint och akademin kommer höjas och allt sånt där. Hur som helst, Beppe Jacquin är kvar, det gillar supporterna. Han är ju gammal krigare på mittfältet i Viola. Men frågan är vilken höjd han har. Det är det. För att nu måste det här Fiorentina-laget med de värvningarna faktiskt lyfta. Och ja, det finns en del frågetecken. Eftersom jag liksom är så nära Viola, så vill jag ändå höra lite objektivt från Svanemar hur du ser på sommaren. Så.
Jag tyckte det var ett kaxigt fönster man gjorde. Alltså satsningen inför den här säsongen inleddes ju redan i januari. När man plockade Kouame ifrån Genoa, som där och då var korsbandsskadad. Vilket ju är en jävligt märklig... Alltså Fiorentina låg ju inte superbra till i januari, utan det var snarare så här,
men vi måste långsiktig värvning.
Ja, en långsiktig värvning som nu ska vara hel och redo för den här säsongen. Var ju han debuterade superfin i... Ja, han fick ju debutera tack vare att det sköts upp. Annars hade han ju varit out hela våren. Men han var ju superfin i Genoa under inledningen utav förra säsongen. Och då att man gjorde klart med Amrabat redan i januari, men att han skulle spela klar. Så där är det två jättefina värvningar som... kommer höja det här laget. Det enda frågetecknet man har är ju fortfarande lite grann så här, man har ingen naturlig spelare som man ser att här finns det 20 mål den här säsongen. Och det har man ju letat efter. Alltså man lånade hem, vad heter han, Cutrone. Sådär. Dusan Vlahovic, det är inte 20 baljer den här säsongen i alla fall, utan kanske ett lån snarare.
Men det är lite sådär, Fiorentina, de har ju velat satsa på sina akademispelare. Dusan Vlahovic som har varit den största stjärnan i Primavera-lag och sådär sen tidigare. Nu vill Hellas Verona ha honom. Hur mycket ska man satsa på sin egna talang? Man vill ju så gärna. Och han har ju haft höjder under förra säsongen när man ser att det är en liten Zlatan-gumma, men så här lång, stor, ändå ganska snabb, bra avslut. Men det räcker inte till. Hur mycket tålamod ska man ge en sån spelare nu när man förväntar sig resultat?
Kan inte Jack Bonaventura komma att bli en väldigt, väldigt nyttig värvning?
Ja, men jag tror verkligen det. Jag menar, många kan peka på ålder eller vad man nu vill göra. Kanske inte var en nyckelspelare förra säsongen för Milan. Men hamnar han inte helt perfekt i Fiorentina här nu? Jo. Bredvid Amrabat och... Hej, vi har Castrovilli där. Var väl ett av de stora stjärnskotten förra säsongen. Letade sig rätt in i Mancinis italienska landslagstrupp. Och,
alltså, jo, men det finns mycket. Alltså, vi ska inte glömma... Alltså, Baby Viola brukar ju folk snacka om. Och det här laget är väl kanske det laget som har störst potential i Italien att klättra flest pinnhål på bara en säsong, om man får rätt utväxling på, för att vi har så Pulgar, jättefin mittfältare, vi har Milenkovic där bak som är fin, vi har inte ens nämnt Kesa ännu, så att det finns ju spelare som är under 25 allihopa, men som verkligen har potential att slå och slå dem samtidigt, då kan man vara och nosa ganska högt upp.
Och där har Gazettan första sida idag då, att Milenkovic på väg till Milan. Kesa är ju rebus nu i italienska tidningarna. Vad händer egentligen? Vad vill Rocco Commisso? Eller hur mycket man beredda på att liksom betala priset på att behålla honom rent ekonomiskt?
Vad är rimligt, vad vill Kesa? Vad är rimligt att förvänta sig av Frank Ribéry?
Ja, det är en bra fråga. Nu var han skadad mycket förra säsongen. Men jag tycker ändå när han har spelat...
Alltså när han var fit under hösten?
Ja.
Brutal.
Alltså. Brutal. Och han är också en ledare. Han har ju i intervjuer och liksom sitt sätt att vara i Florens verkligen liksom utstrålat en spelare med motivation och vilja göra någonting. Ingen som så här, typ Radja Nainggolan på Sardinien då, som vill varva ner lite och bara kliver in och är stjärna, utan tar jobbet och vill komma i bra fysisk form. Han har ju inte heller varit fest prissen. Han är ju familjefar lite mer. Numera.
Med det här fönstret då in mind, man har inte bytt tränare och man har liksom en ägare på plats sedan ett drygt år tillbaka. Ska man ställa krav på Fiorentina att ta en Europaplats?
Jag tycker att man ska ställa krav på att man ska vara med och slåss om den här Europaplatsen hela vägen in i maj. Det tycker jag definitivt att man ska göra. Alltså, det är mittfältet man har, säg att man ställer upp med Amrabat, Bonaventura och Castrovilli. Det är så jävla potentiellt sett jävla bra att både Castrovilli och Amrabat redan nästa säsong säljs för liksom 40-50 miljoner euro. Och så att det är till stora klubbar. Så ja, det som du säger, det är, vem gör målen?
Och sen är det ju tränare. Vilken höjd har Iacchini? Ja. Och i sådana fall så står alltså, det är klart att det lockar att se Sarri, vad han kan göra med den här typen av trupp.
Vad händer med Chiesa? Går han, blir han kvar? Om han blir kvar, han måste göra mer poäng. Kan han ta nästa steg i Fiorentina och göra det? Så att det är väl det. Det är målen som man saknar lite.
Det finns frågetecken i Florens. Det finns också frågetecken i Neapel. Napoli hade en extremt händelserik fjolårssäsong med fullskalig kris i vintras. Det var så nära inbördeskrig i en fotbollsklubb. Jag i alla fall har upplevt alltså pur klubben.
Det är sällan man läser ordet myteri och fotbollsklubb i samma. Det är väl Pirates of the Caribbean man har hört talas om det ordet i stort sett. Så att, det var absolut krig och någonstans måste vi väl slå fast. Ja, men vi måste väl slå fast någonstans att Napoli ska inte ha en tränare som är lugn och fin och behärskad och har kostym, utan det blir en krock där. Alltså det är Napolis två bästa tränare de senaste 20 åren. Det är Walter Mazzarri och Maurizio Sarri. Det är två dårar. Och sen har man försökt med Rafa Benitez och Carlo Ancelotti och det har skitit sig rätt ut. Så att fortsätt med de här dårarna, Gattuso.
Ja, Ancelotti lämnade för Everton. Gennaro Gattuso kom in. Det var kanske inte den mest underhållande och frejdiga Napoli-fotboll man sett spelat senaste decenniet. Men det slutade i alla fall med en kupptitel och säkrat Europaspel även den här säsongen. Stort, stort tapp i Caixón. Och det är ju inte bara att en spelare lämnar, det är att man bryter upp en trio.
Ja.
Vad är annars värt att nämna kring Napolis in och ut?
Ja, det är ju Victor Osimhen som är...
Och Allan.
Ja, och Allan såklart. Som är, men som på den här säsongen som var tydligt... Alltså han gick ner sig rejält när det inte blev den här PSG-flytten. Och var ju petad under i alla fall vårsäsongen. Fick ju mycket förtroende under Ancelotti, vilket gör den här värvningen till Everton då rätt rimlig. Men under Gattuso var det inte alls samma förtroende. Och värvades ju två ersättare i Lobotka och Demme under januari. Så att Osimhen in, vilket många säger så här, oh, 70 miljoner euro eller vad han kostade, det är dyrt. Men alltså,
80.
Ja, men då ska man ha i åtanke att tittar man på liksom plus minus det här fönstret så är Napoli alltså plus 50 miljoner euro. För i den dealen så sålde man tre juniorer plus Karnetsis till Lille för 20 miljoner euro. Och så fick man, hade ju någon klausul med Parma om Grassi, Inglese och Luigi Sepe där man fick 30 miljoner ifall de klarade kontraktet. Så att, alltså det, och så Allan då ut. Så att det är det viktigaste när vi kommer till en annan karismatisk president, De Laurentiis. Det är,
ja, men det är plus minus noll liksom.
Plus ska det vara. Det är 50 miljoner plus. Ja.
Procentsats på Koulibalis stanna, icke stanna.
50-50.
Mm. Tiden går. Säsongen är igång. Liksom. Ja. Det är ett speciellt år med coronan.
Ja, verkligen.
Det finns möjligheter att behålla spelare.
Och han är ju ärlig och öppen med att... Och det, där,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det tror jag verkligen på honom. För att jag tycker inte att Koulibaly själv går ut och säger så här, nej, jag ska stanna, jag älskar staden och sådär. Utan han är öppen med och säger att så här, jag vet inte. Jag stannar gärna ifall det blir så, för att jag älskar att vara här, men jag kan lika gärna gå. Så att jag tror att det är mycket krig nu mellan ljusblådelen av Manchester och De Laurentiis, som ska ha varenda liten euro han kan komma åt.
Vart hamnade Cajon?
Det är väl inget klart där, va?
Han
chillar.
Det argumenteras där.
Ja, han chillar.
Okej, Milik räknar vi väl bort också. Ska väl till Roma, som släpper Dzeko förmodligen till Juventus.
Have fun. Dina hårstrån kommer bli gråare. Det kan jag lova dig.
Ja. Men med det sagt då, alltså, man kommer sjua i fjol. Förvisso väldigt mycket på grund av den här röriga perioden där allting blev väldigt fel. Med Gattuso på plats från start, Vad har du för förväntningar på Napoli den här säsongen?
Utmana om topp 4. Det är väl någonstans där. Alltså, truppen är tillräckligt bra. Man har fått in en ordentlig striker som jag har ganska stora förväntningar på. Mm. Napoli brukar vara bra bortsett Milik då. Men där är det också svårt. Alltså, det är dubbla korsbandsskador i två, alltså i båda, en i varje knä. Det är svårt att säga hur bra hade han kunnat bli. Så att jag har stora förväntningar på Osimhen, och det är väl egentligen den riktiga pusselbiten. Vill man vara riktig så här lyxlirare, så hade du gärna behövt en ny vänsterback, för Mario Rui är inte toppklass. Men på målvaktsposten ser det bra ut. Man har det bra ställt i mittlåset. Högerbacken i Giovanni Di Lorenzo given. Inne mittfältet ser bra ut med Zielinski och Fabian Ruiz. Så att jag tycker att alla pusselbitar finns på plats för att vara med på allvar och utmana. Och jag tycker nog ändå att Gattuso får än så länge lite för mycket så här frågetecken runt sig. Jag tycker att det han gjorde i Milan, det var det Milan hade i sig. Milan, var kom de? Sexa under Gattuso. Och tittar du på den truppen, den ska inte vara högre upp. Nu kommer han till Napoli, tar en cuptitel, och helt plötsligt så börjar spelare i laget hyllar honom verkligen som en så här...
Men de spelar ju för honom.
Ja, exakt. Och jag tror att Napoli som klubb och stad och allt vad det innebär mår bra av att ha en sån tränare som dels är från södra Italien och fattar, men också som är en dåre liksom.
Petagna, vad drar vi i mållinan? Vad är godkänt? Vad är skamgräns?
På hur mycket Osimhen spelar, för att jag tror att de spelar speciellt mycket ihop.
Nej, de kommer inte spela så mycket samtidigt. Men
jag tänker, oavsett ju... Milik eller Osimhen in, så värvades ju Petagna med en tanke.
Alltså... Ja, och det är nog att vara rätt tydlig tvåa. Och jag har ju hellre Petagna som tvåa än Milik som tvåa.
Jag skriver under på den. Framförallt som Milik har ju kanske också en annan tanke kring sin framtid än vad Petagna har. Alltså, och Petagna är nog gärna tvåa i Napoli. Milik, det är en slutdestination, medan Milik har ett EM att tänka på nästa år.
Ja, det är två olika självbilder. Alltså, Petagna, han kommer ju kriga varenda sekund om han så får 10 minuter. Mm. Medan Milik kommer in och är missnöjd om han får kvarten. Mm.
Petagna mår inte dåligt efter att ha avgjort någon tidig cupmatch och dagen efter får gå ut på Neapels gator och ta en kaffe.
Och som han har pumpat ut bilder på Instagram nu när han är på plats. Alltså, han är på varenda lite turistfälla igen och tar bilder. Så att han är nog nöjd med livet just nu.
Vi tar oss till kanske ur ett svenskt perspektiv det största utropstecknet i fjol, i alla fall under våren och sommaren. Milan går in i den här säsongen med en evigt unge Zlatan Ibrahimovic längst fram. Det blev ingen Ralf Rangnick, utan Pioli är kvar och rattar bygget. Thomas, vart har vi egentligen Milan? Är inte känslan att det är en för stor hype?
Jag vet det fan alltså. Nähä. Sätter de Milenkovic också, och så har man Tonali, och så har man Ibra, och så kollar man på den sommaren man gjorde. Är det inte ett Milan som ska vara med och slåss om topp 3 då? Är det att hypa?
Det är ju ett innermittfält, alltså ett tremanna innermittfält som är lika bra om inte bättre än de flesta lagen. Alltså med Kessié, med Benacer och med Tonali, det är, jag ser inte jättemånga som slår det. Och inne mitt fält vinner mycket matcher. Sen är frågan om Pioli behåller sitt 4-2-3-1 och i sådana fall petar en av de tre, eller om man då switchar om till typ 4-3-1-2 och spelar med Çalhanoğlu som tia och så Zlatan och Rebic, eller hur det nu blir. Men värvningen utav Tonali sänder ju rejäla signaler om att Milan ska tillbaka.
Ja, och det är väl det som kanske är den stora skillnaden mot Milan, som varit väldigt mycket måndag hela veckan, tycker jag, de senaste 5-6 åren. Det har varit bra fönster mest hela tiden, har det låtit, och sen så har säsongen artat sig och så har det varit ett lag som ska vara sexa, sjua, för de är inte bättre. Men nu har det plockats in lite spelare som faktiskt kanske är.
Ja, men jag gillar jackup. Också, jag gillar också att man se till att Rebic är kvar. Man ser till att Donnarumma är kvar. Det har alltid, varenda fönster varit snack om att Donnarumma ska vidare. Nu verkar han se en karriär i Milan. Han verkar tro på projektet. Och det tror jag också är en stor grej med Milan. Att de spelarna som faktiskt är där, de tror på det här. Çalhanoğlu, han trodde inte heller på det innan Ibrahimovic kom in. Alltså, Rebic gjorde definitivt inte. Jag tror så att det kanske är det största som Zlatan Ibrahimovic har gjort när han har kommit. Att fan, är du här, då spelar du för en av världens största klubbar. Då ska du fan visa stolthet varenda jävla gång du går ut på San Siros.
Ja, men det har ju varit en ledarfråga. Alltså, dels har man haft för svag tränare, och utanför, eller på planen, så har man inte haft någon ledare. Det har ju varit bra spelare. Alltså, Sousa har ju bevisat i andra klubbar att han kan ju spela fotboll. Och den här portugisiska anfallaren de hade, han har ju visat att han kan ösa in mål. Men det är ju ingen som har tagit liksom fanan och gått längst fram. Och där har ju Zlatan fått med sig, ja, med Rebic, som har blivit en spelare som ändå visar pannben. Theo Hernandez, jo, men tycker jag också har visat. Liksom,
och att man behåller de här spelarna. Ja. Alltså, jag tycker dessutom att man så här behåller Kjär. Och då kan man tycka vad man vill om Simon Kjär. Men så här, det här laget ska vara intakt. Vi har byggt någonting och sen så ska vi plussa på det. Vilka spelare som har varit bra? Men det är Rebic, det är Çalhanoğlu, det är Kjær och så vidare. Ibrahimovic, bara att man förlänger med honom. Det är också fundamentalt i liksom att bygga ett Milan som faktiskt kan vara med och slåss om titlar i en förlängning. För att han ser till att mentaliteten är på plats.
Noterade alldeles nyligen också vem man har plockat in som backup till Donnarumma. Har du sett det?
Ja, jag såg att man tog Tata Rosano.
Visst.
Just det, från Lyon.
Ja, det är inte dåligt att ha som backup.
Nej, det är bättre än brorsan.
Ja.
Sexa i fjol efter en otrolig run post-coronan. Nu ska man spela Europa League. Hur tror ni man ser på den turneringen?
Alltså, man tagit den då? Förra året tog man ju också Europa League-platsen, men hoppade ju av.
Nej, men det kommer man inte göra nu. Nej, alltså nu kommer man gå in och man kommer ta det på fullaste allvar till en viss gräns. Är det så att man, vad vet jag, är och slåss om någonting någon gång i vår, ja, men då kommer man definitivt att satsa på ligan då. Så till den grad man behöver satsa på ligan så att man inte kan rotera, men man kommer inte pissa bort Europa League, det kommer man definitivt inte göra.
Men det är lite Leao för Ibra.
Ja, i höst är det definitivt det. Och det är ju bara bra, för att det är en bra spelare och det behöver roteras i en, jag ska inte säga att den är bred, jag ska inte säga för mycket för det är den inte, men det behöver roteras i alla fall i Milan.
Thomas säger fullt rimligt med topp tre, säger du emot?
Nej.
Okej, då kan vi ta oss till huvudstaden då, där vi har Lazio och Roma. Fram till och med corona så var ju Lazio det stora, stora utropstecknet rent resultatmässigt. Det var ju, tycker jag, ganska så tydligt att se vinnare och förlorare när säsongen blev som den blev. Lazio gick in i ett titelrace med Juventus och Inter som båda skulle spela Europacup-fotboll. Lazio hade fulltankad bensintank redo att spela en match i veckan och gå all in ligan. Men så blev det som det blev och där dog det väl lite för Lazio. Mm. Frågan är om man kan njuta nytt liv i den här truppen och återigen utmana om titlar.
Jag svarar nej på den. Jag känner igen väldigt mycket utav det Lazio gjorde förra säsongen med det Napoli gjorde den säsongen de skulle utmana Juventus och gjorde det på allvar väldigt långt in och vann uppe i Turin med Koulibalys nickmål.
När det var skumpa i omklädningsrummet.
Ja, ja, ja. efter säsongen där, ja, fyra andra platsen när man tappat titeln med fyra omgångar
men
kvar.
Men även stort firande efter Juventus-segern.
Ja, men då var inte skumpan framme.
Nej, men det var ju...
Det var stort firande, absolut.
Det var
ett
enormt firande.
Det var ju flera tusen på flygplatsen och så Viola borta omgången
det
efter.
Det köper jag. Alltså jag köper att supportrarna är på flygplatsen och tar emot. Alltså, så här.
Det var OM också.
Ja. Men ja. Så som det såg ut i omklädningsrummet efter slaget i Juventus, och det är fyra matcher kvar.
Det var VM-guld, det var klart. Och sen Koulibaly röt Viola borta efter 10 minuter och så var det godnatt. Jag tror torska 3-0 eller någonting där. Men det som var tydligt med Lazio är ju, och det som blir också i förlängningen en presidentfråga, där Napoli och Lazio är väldigt lika, så är det presidenter som är för snåla. I januarifönstret så var det tydligt att Lazios första elva är riktigt bra. Där bakom finns i stort sett ingenting. Och skulle det dyka upp någon skada eller någon avstängning här och där så är det för dåligt. Och det syntes när vi kom igång igen efter coronan så var Lulic out. Och då är det Jonny som springer runt där. Och det är, kan man tro, Wilbachers pappa Jonny. För att det var ungefär den nivån. Och sen alltså där uppe det
har ett bra skott.
Ja, men alltså det är få spelare som kan hoppa in och täcka. När Leiva är borta då är det Parolo som är 36. Alltså det är för dåligt.
Och när Immobile inte har Dan så är det Caicedo.
Ja, alltså, det går ju inte. Nej. Alltså det är ju för dåligt. Och precis som i Napolis fall med De Laurentiis så är Lotito också en president där egentligen de flesta andra presidenter har som Squincy Sassuolo. Han har en business där han gör enorma pengar och så skjuter han in dem i klubben. Medan i Lazio och Napolis fall så är det klubben som man tjänar pengar på. Så det är där businessen är. För att göra film nu för tiden, eller vad är det Lotito gör?
Han är ju massa, det är fastighetsaffärer och så vidare. Man kan ju prata om var han kommer ifrån, det var säkerhetsbransch.
Men det viktigaste är logistik. Att alltså, pengar tjänas på klubben genom försäljningar. Här ska det inte spenderas för att vinna titlar.
Vilket då rimligen antyder att Lazio kommer ha, till skillnad då från Milan, större fokus på Champions League-spelet än vad man absolut kanske har för att hänga med i toppen av Serie A-tabellen.
Får Lotito välja så absolut. Och det syns ju på det här sommarfönstret också. Alltså alla kunde se att Lazio orkar inte en sån här säsong. Och det här sommarfönstret, man har inte breddat någonting egentligen.
Känns också som att luften gick ur Iglitare efter David Silva-usvängen till Real Sociedad.
Mm. Jag
har knappt sett ett enda större namn ryktas till Lazio som ska in i Champions League.
Nej, de plockade väl någon anfallare nu från Fenerbahce som man
är jag tycker ändå att det är intressant. Vi är att Moriki som är spelare i Kosovos landslag men har turkiskt medborgarskap också. Han har ändå gjort 17 och plus 15 mål turkiska högsta ligan i Fenerbahce, varit storstjärna där.
Ja, alltså det är säkert en bra värvning.
Det är typiskt Lazio att sätta den värvningen.
Definitivt,
alltså.
Men för att det ska lyfta det här laget och de ska vara med igen och utmana så behöver alltså, de kunna
Moriki
ha...
Kanske, som
nej, men
det.
De behöver ha in 5-6 gubbar för det behöver vara två spelare på varje position där det är bra. Där man
eller så här, vill Lazio ens vara alltså så här, att vara med och slåss om topp 4, ta Champions League-platser lite Spurs-aktigt, alltså så här. Det kanske räcker. Det räcker uppenbarligen för Lotito för att göra precis business. Ja, men då är det väl där vi ska ha förväntningar och se dem. Mm. Absolut inte slåss om titeln.
Alla turkar får ursäkta, men det kanske är värt att påminna om att Alexander Sørloth gick från Crystal Palace och Premier Leagues sämsta anfallare till att vinna skytteligan i Super League. Så att
ja.
Det snackades om
Burak Yilmaz i 10 raka säsonger och vad jag vet så har det inte flugit än.
Exakt.
Så att, ja,
vi får väl se.
Vi får väl se.
Johan Elmander gick till Galla och spotta in mål.
Ändå 8 baljer på 23 matcher i Kosovo.
Ja, absolut. Ull 4 mot Färöarna och 4 mot Lichten.
Färöarna gör man fatt ett mål på.
Då låter det ändå som att eran sammantagna förväntning på Lazio är att man nog absolut inte kommer upprepa någon titelstrid framåt vårkanten. Men att man har ett lag som ska vara strax där bakom.
Alltså får de ha sin startelva intakt så är det ju en riktigt vass startelva. Alltså Milinkovic, Savic och Luis Alberto, det är två av de bästa innermittfältarna i Serie A. Immobile, han kommer göra sina 20 plus mål så det är klart att de kommer vara med där uppe. Men jag tror inte att vi kommer få se samma höjd och samma titelstrid som det var i fjol. Framförallt inte, i fjol vaskade man ju Europa League. Nu kommer man också satsa på Champions League och jag tror inte den här truppen orkar.
Vad gäller stadsrivalen Roma då, så var det ju kanske inte lika tydlig.
Så roligt är det, får man mest från Åslund. Snyggt jobbat.
Med vad? Aha.
Vad då? Alltså var det träningen då? Var det så typiskt Åslund, bara kommer in och snyggt jobbat. Jaha, vad fan har jag gjort nu då?
Din första tanke där är ju, hur har jag upprört honom nu? Alltså, tack
vi,
Thomas.
Vi har en ton med varandra på Twitter och en helt annan på mess.
Vad har jag sagt?
Det jag skulle säga kring Roma var i alla fall att det var inte en lika tydlig soppatorsk, men det var en tank som vecka efter vecka, månad efter månad tog slut även i Roma. Det kändes som att säsongen aldrig riktigt tog fart, och när Sagnolo drar korsbandet för första gången, ja, men då försvann liksom det sista av hoppet om att det kan bli något bra den här säsongen. Vi satt här inför omstarten av Europa League och sa, nej, man har nog inte så mycket att hämta mot ett Sevilla som är minst en klass bättre. Och med tanke på den startelva man ställer på benen här mot Cagliari i genrepet, med det fönstret man gör, visst, Kumbulla är bra, kan man sätta Småling, ja, då börjar det väl se okej ut i backlinjen, men Dzeko out, Milik in. Det tycker jag också är en försvagning. Sagnolo med en ny korsbandsskada. Ja,
sen vill jag bara ha sagt här, det är mycket möjligt att Milik kommer göra fler mål i Roma än vad Dzeko gör. Dzeko gör ju inte sin, han gör ju inga 25 per säsong, men Dzeko i spelet är betydligt mycket bättre än vad Milik är i spelet.
När han är där mentalt, det har ju varit Dzekos stora problem senaste året.
Absolut.
Att han drar ju bara benen efter sig.
Ja,
det, med binden runt armen.
Det köper jag.
Som
det
ett jävla
hår. Men sen vart ju Roma också, det vart ju extremt tydligt efter coronan. Att så här, det har ju varit kaos runt Palotta länge. Det har varit kaos runt Totti, och det har varit exits på De Rossi och sådär som har rört upp. Men någonstans har man ändå, där blir det ju tydligt med det här hur mycket supportarna betyder, att man ändå haft Kurva Sud som har varit där, man har spelat mycket för dem, och att det har någonstans hållit igång det här Roma. När det blev publikfritt, och så med kaoset med Petracchi avstängd och Palotta ska sälja eller inte, då var det verkligen tydligt att så här Roma, att spelarna var så här, vem spelar vi för? Alltså, vad är vi här ens för? Vem ska äga klubben? Vem har vi ens en sportchef? Alltså, vem ska träna? Alltså, det var så mycket som
så
blev...
Så hamnade man ju i det där limbot också, att vi kommer inte missa Europa League.
Nej, och men vi Champions League-tåget har gått. Ja, så att det vart verkligen bara ingenting utav Romas avslutning. Och det här ägarbytet påminner lite grann om Fiorentina förra sommaren, tycker jag, att det kommer in någon med mycket deg och ny energi, men som kanske också vill ta ett år på sig att lära känna sin omgivning och sin arbetsplats.
Ja, om man kollar på de spelarna som man förväntas värva eller förväntas som man går för, så är det inga spelare som kommer höja Roma till några superskyar, men så att man, som Svanemar säger, kanske har den strategin då, att istället känna på klubben. Men någonting tror jag ändå man kommer göra symboliskt. Jag tror att man kommer värva någonting innan den 6 oktober för att visa muskler. För det här är ändå Roma, det är huvudstadslag. Det är någonting lite mer än Fiorentina, och då behöver man också göra någonting lite mer. Ribéry tycker jag ändå var en sån symbolisk värvning som Fiorentina-supporterna behövde. Man behöver ge någonting till supporterna.
Pedro är ju på plats.
Ja, jag vet. Sen tror inte jag att Pedro kommer vara så här askall i Roma, men han kommer inte heller lyfta dem. Men någonting tror jag Roma har på gång med Friedkin. Det är en potent ägare i slutändan. Jag tror att Roma i alla fall är på väg in i en positiv period nu, om man ser lite långsiktigt.
Ja, och det jag tycker är positivt, och det som känns optimistiskt men framförallt seriöst, det är att Friedkin kommer in här och börjar i änden av att genomlysa vad är dödkött, vad är fel. Det ska bort först, snarare än att man kommer och det första man gör är att fylla upp truppen med 5-6-7 gubbar till.
Ja, men så är det ju.
Alltså, det tycker jag ändå signalerar ett sundare övertagande än att nu kommer jag in här och så är det en ny sheriff i stan och så ska det vara pang på direkt. Mm. Och så sitter man med allting i halsen om ett halvår eller om ett år.
Sen är det upp till Paulo Fonseca mycket att sätta elvan. För jag tycker så här, bakom Dzeko som nu lär bli Milik, så är det väldigt många spelare som är, alltså Pellegrini är given, han är en av Serias bästa passningsspelare och fantastisk, men
Mkhitaryan given.
Ja, men sen har du ju ett gäng spelare som är så här, nu har du Pedro där, du har Carles Perez, du har Justin Kluivert, du har
Cengiz Under.
Alltså det behöver sätta sig ordentligt. Vilka som är start och vilka som är bänk och inte snurras för mycket. För när man kommenterade Roma så var det väldigt ofta så här, jaha, 8 nya gubbar i den här elvan då. Mm. Och så nästa vecka när man gjorde dem igen, ja. Och 7 tillbaka. Alltså det var väldigt, väldigt mycket fram och tillbaka. Rotera hit, rotera dit. Sätt laget liksom.
Ja, jag håller med. Det kanske fanns 3 ordinarie spelare i Roma i fjol. Mm. Paul Lopez, Jack och Veretout.
Ja, och så har man tappat, det får vi se hur mycket det kommer att betyda, men tappet av Kolarov kan bli större än vad många kanske tror. För att de ledaregenskaperna, den pondusen. Och får man inte in Småling heller som erbjöd den pondusen i mittlåset tillsammans med, alltså han, Småling fick ju väldigt ofta hålla sin mittbackskollega i handen.
Mm.
Utan honom och utan Kolarov, vem är det som är liksom pappa i den där backlinjen? Det blir hål att fylla.
Fazio. Svanen touchade det här lite lätt, Thomas, innan bara vi går till topp trean här, i alla fall om man utgår från fjolårstabellen. Vad är status på publikläget i Italien? Vi har ju sett Frankrike släppa på och Tyskland släppa på och så vidare. Vad är...
Ingen publik fram till oktober, nytt beslut ska tas då. Största sannolikhet så kommer man släppa upp viss publik då från mitten på oktober någonstans. Så lagom till att jag åker ner till Udinese hemma 23-24 där oktober så kanske 5-6 000 på läktarna. Förhoppningsvis mer.
Bra, då har vi det sagt. Atalanta, det stora utropstecknet i fjol sammantaget om vi väver in Champions League-spel utöver Serie A-diton. Mig veteligen, inga betydande större tapp från det laget som gjorde det så fantastiskt.
Ja, det är väl Ilicic som är frågetecknet.
Ja, men han ska väl vara tillbaka och vara redo för i alla fall ta sig an säsongen.
Kanske. Vi hoppas ju det.
Ruskiga förställning av Kastanjet för 25 miljoner till Leicester. Det är en bänkgubbe. Ja, han är bänkgubbe i Atalanta. Han håller omkring man för 250 miljoner. Tjuff!
Ja, han går också in och gör mål direkt. Succé.
Nej, men, det är klart han gör.
Vad är känsla kring Atalanta? Alltså det här känns ju som...
inför varje säsong, men nu har de ändå rått.
Jo, men är det inte lite Sassuolo 2.0? Alltså,
ja, det är det.
Ett hack högre i tabellen.
Ja, det är så här, man kollar på den här truppen.
Har man svårt att landa i att de ska vara topp 3, topp 4 nu?
Ja, men så här, Hattebor, Deron, Freuler, Gosens, Gomes, Pasalic, Zapata. Topp 7. Och sen så har man då Gasperini som lyckas förädla de här spelarna och göra dem till världsspelare.
Och så fönstret in. Det är, man lånar Christian Romero från Juventus som prenumererade. Han tog väl gula kortrekord förra säsongen. Kommer väl säkert vara svinbra. Och Miranchuk från Spartak Moskva. Alltså, har man ju aldrig sett, men kommer väl säkert vara svinbra.
Galna Muratore från Juve.
Ja,
men alltså så här, Gasperini kommer göra honom bra. Man vet ju det.
Ja. Så att förväntningarna, de ska absolut vara där uppe. Vi har fått behålla allt.
Ja, Piccini kommer in och förstärker också tycker jag. Han kommer från skada då visserligen, men innan det så var han given i Contes första elva faktiskt. Och gjorde det ju sjukt bra i Valencia. Så att där bör man också ha ganska stora förväntningar om det kommer in en expert på högerbackspositionen.
Ja, ersätter ju Castagne ganska rakt liksom.
Nu var det ju en extremt märklig Champions League-säsong man gjorde i med att man började med att typ åka ur gruppspelet direkt. Tar sig ändå vidare, slaktar Valencia och åker sen mot PSG på det allra snöpligaste sättet med tapp av ledning 1-0 till torsk 2-1 på 3 minuter. Matchens sista 3 minuter också. Tror ni att Atalanta går in i den här säsongen och snarare vill ta ytterligare ett steg i Champions League eller är fortfarande ligan prio 1 och att man kanske till och med tror att man har en chans på titeln?
Nej, jag tror ligan kommer vara prio 1.
Atalanta att Gasperini... kommer aldrig tro att man har chans på titeln. Alltså man kommer aldrig någonsin gå in i en säsong och tro
att nej, men man kommer också prioritera ligaspelet, att etablera sig där uppe ordentligt. Sen får det som händer i Champions League, kommer få vara en bonus.
Det är en bonus och det känns som att Atalanta får energi av det också.
Även om de inte tror det då, har de chansen på ligatiteln?
Nej, alltså det går inte att säga det utan att gå ut från den här studion i tvångsväst, höll på att säga, liksom, och åka till Beckomberga.
Tvångsväst?
Jag har aldrig sett. Tvångsjacka. Nej, men det går inte. För att det spelar för dåligt. Man värvar för lite. Det är för liten verklighet i
Bergamo. Jo, men samtidigt så är det ju ett lag som åker till Juventus Stadium och kör över Juventus.
Ja. Och man sitter ju här och man tycker fortfarande att spelare för spelare så tittar man ju på truppen och tänker, inte en chans.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men sen när man ser dem spela så man får ju lära sig att Atalanta just nu är att räkna med, men det är fortfarande Atalanta.
Ja, men
därför kan de inte
och sen
vinna.
Måste man nog säga att Man kan inte tro annat än att de slog i taket förra säsongen.
Nej, okej. Jag vet inte, jag sitter och fnular på här live om jag ska skicka iväg ett mejl till våra vänner på Betsson och bara be dem boosta Atalanta vinna.
Okej.
Som en singel bara. Vi ska återkomma till våra Toto-tripplar, hur vi tänker långsiktigt inför säsongen. Men först Inter. Antonio Conte blir kvar och det var ju den stora följetongen under sommaren. Dessutom så har det varit väldigt mycket snack om Lautaro Martinez, vara eller icke vara, Barça. Real Madrid dök upp här in från vänster i dagarna. Men är ju fortsatt en Inter-spelare. Och ja, jag vet inte vad du säger Thomas, men förväntade du dig fler smällkarameller in i fönstret från Inters sida, eller ja, men det ser du truppen och tänker ja, men de har ju egentligen allt på plats?
Ja, jag kollar och läser Gazzetta dello Sport som ändå är den tidningen som följer
Hakimi, ska
ju
säga, är ju en jättebra värvning.
Det är en jättebra värvning, inledde också med träningsmatch igår va? I förrgår var det, och gjorde det jävligt bra. Lautaro Martinez spelade, han gjorde två mål också ska jag säga, så att han är ju faktiskt fortfarande inte spelare, det ser ut som att han blir kvar om inget sjukt jävla bud kommer från någon av de här två stora drakarna. Men det är Arturo Vidal och det är fortfarande N'Golo Kanté som är de stora namnen som är på väg in. Samtidigt som jag tror att Inter kommer vara ganska aktiva under de kommande 3 veckorna innan fönstret stänger. Man pratar om 7 spelare som ska ut. Godin, Jao Mario, Vecino, Candreva, Asamoah, Dalbert och Brozovic. Och även om alla kanske inte kommer lämna så är det ändå flyttrykten kring dem, och så vill man då in Arturo Vidal och N'Golo Kanté och sen så några andra spelare som Emerson Palmieri från Chelsea va, och Pinamonti också från Genoa som en ung spelare som skulle kunna liksom på något sätt
avlasta de två.
Det är inga spelare så här som man egentligen behöver prata speciellt mycket om, att Darmian kommer in och avlastar så här.
Giroud har det väl snackats om en del också.
Ja, det är precis så att någonting vill de göra in där som backup till Lukaku uppenbarligen.
Perisic är tillbaka också.
Stämmer.
Ska väl nämnas. Ja, kommer ändå från
Europamästarna. Det är ju rätt tydligt att, och jag tror att det är lite det som var grejen med Conte när det var att han skulle lämna också, de ryktena, att de går ju hårt för att vinna den här säsongen eller nästa. Det är ju alla värvningar skvallrar om det, att man inte löser Tonali. Alltså det är väldigt mycket spelare som är 30 plus, som kostar väldigt mycket pengar och som ska ge resultat direkt. Det är väl Hakimi, Barella som är liksom, som har värvat förra året och det här året, som är av den yngre. Men annars så var det, vi såg det ju med Ashley Young, Victor Moses, alltså Alexis Sanchez,
Christian Eriksen.
Det är många spelare som man inte kommer få särskilt mycket betalt för, utan som man ska vinna titlar med. Så att det är en ganska riskabelt spel utav Conte, för att gör man den här typen av värvningar och är det de här spelartyperna man kräver, så måste det också landa i titlar.
Med tanke på att man har spelat med D'Ambrosio, nu har han gjort det jävligt bra ska sägas utifrån sin talang och sina förutsättningar.
Det är väl den mest maximerade karriären?
Ja, absolut. Men det måste det nog vara. Från det att vi tog ära och heder av honom när han stod och friade till frugan på Piazza Duomo i Milano, kändes som att han hade checkat ut totalt och tjänade 4,5 miljoner netto per år i eurosedlar. så har man fått ut maximalt av honom, helt klart. Men att man får in Hakimi på den positionen, det är nog en större... Liksom, det är ett större nyförvärv än många tror. Ja, det är 40 miljoner.
Absolut. Och säga vad man vill om Kolarov, men det är Biragi som har sprungit runt lite till vänster. Så det är klart att det också är ett steg uppåt. Och det är mycket som är ett steg uppåt, men det är också väldigt, väldigt kortsiktigt tänk utav Inter. Så att det vill till att de vinner.
Och det tror ju du, Thomas?
Ja, jag tror att Inter tar det. Jag tror på Conte. Jag tror det är dags för honom att vinna en titel. Alltså, man ser fotbollen som cykler och sådär. Så tycker jag verkligen att det är dags för Antonio Conte att göra och vinna en titel. Så att jag tycker Juventus startar som favorit. Odds favoriter ska vara rätt. Men väger man in magkänsla och sånt där i det, så om folk vill lyssna på magkänsla, min magkänsla, Så säger jag att Inter tar det här.
Jag trodde ju verkligen att Inter skulle ta det när man sumpade hemma mot ett roterat Barça i sista gruppspelsmatchen i Champions League och då inte gå vidare till åttondelsfinal. Då tänkte jag, nu kommer Inter
med så stort fokus.
Nu kommer inte Inter tappa många poäng till i ligaspelet härifrån och in. Nej. De kommer bli för svårfångade. Men det var ju en jävligt märklig vår, inte bara med coronan i åtanke, utan Contes utspel och det som kändes... Men vad då att han ska lämna? Alltså...
Ja, det var extremt märkligt. Och frågan är om inte det bara var ett spel då, att sätta press och så att det kommer in de spelare han vill ha här. Och jag tror också att Inter vinner i år. Jag tycker att det är mycket som pekar på det. Del och framförallt med tanke på hur Juventus... ser ut.
Jag tror att det kommer bli extremt, extremt tight i slutändan. Den här säsongen får vi ett titelrace hela vägen in, kanske till och med sista omgången. Så att det är små marginaler som kommer jag avgöra i slutändan.
Och då misstänker jag att ni, precis lika mycket som i Inters titeloptimerade trupp, väger in då i alla fall frågetecknena kring de regerande mästarna Juventus. Andrea Pirlo slog ner som en bomb efter 5 dagar på posten som Primavera-tränare, som då ersättare till Maurizio Sarri, som fick ta sitt pick och pack och lämna efter uttåget mot Lyon i Champions League. Vad är er största take på Pirlo in? Är det osäkerheten eller är det liksom peppen eller är det...
Kombinationen av allt kanske, kan jag tycka.
Det är väldigt olikt Juventus.
Ja, det är olikt, men det är också i tiden. Att storklubbar värvar före detta spelare och så har det slagit väl ut. Så att jag är helt övertygad om att man tittar på en Zidane-lösning här och att man tror att Pirlo, som gick ut då från Covercianos tränarkurs med högsta betyg. Och,
det gjorde även Mohamed Kalon, ska sägas.
Ja,
Han
har inte samma aura kanske. Nej. Och samma bakgrund som spelare. Nej, så att och kollar man på nyförvärven så är det sådär. Man kan inte göra speciellt mycket när man redan har en av två världens bästa spelare i truppen. Alltså såhär, vad ska du göra? Jo, Arthur, jättebra. Jag tror att det passar perfekt också i Pirlos 4-3-3. Snarare än Pjanic då som lämnar för Barca. Kulusevski kommer in. Ja, det är, om man tar bort svenskheten och att vi älskar honom och önskar honom allting gott, så är det en ung spelare som har gjort det bra i Parma så här långt. Jag tror jättemycket på honom. Men det är ingen färdig mästare som går in och garanterar någonting i Juventus. Behöver han göra det? Nej, kanske inte. När man sitter på de spelarna. Alltså, man har alltså Dybala och Ronaldo framme.
Ja, ja, och det är det som talar emot Inter.
Exakt. Det är det.
Alltså, tittar man annars
så kan man väl slå fast att det ska in en ersättare för att gå in.
Ja, det absolut. Är
Djeko,
och frågan är vad
det ser ut att bli. Ja, men Djeko säger alla.
Ja, men tittar man idag på, alltså dels det finns ju olikheter i, jag håller med om att det är rätt i tiden, men i alla andra den här typen av alltså så här gammal storspelare Lampard, som ska in, så har de ändå gjort någon form av jobb innan. Det kan vara i liksom, som Zidane som var i Castillan i 3-4 år. Var assisterande 3-4 år, men det är ändå någonting. Pirlo har 5 dagars erfarenhet.
Så jag tror inte att Castillan gav honom någonting. Alltså han hade kunnat kliva på direkt.
Ja, men assjobbet i Real Madrid i 1-2 säsonger, ja, det har ändå gett honom någonting. Det vill jag tro.
Tror ni Zidane minns Eromarkerna?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Den är fortfarande så sjuk.
Hur mycket fick AIK?
20 milla va? 25. Ja, 25 miljoner. Den är helt otrolig. Men sen så tycker jag också, tittar man på Inters trupp och så här tänkt startelva, så ser fler spelare där som den här säsongen ska vara i sin peak än vad jag ser i Juventus startelva. Alltså någon gång så ska det dippa för Ronaldo. Och ja, han gör sina, vad är det, 35? Han slutar på förra säsongen 34. Men det är näst, alltså det är en tredjedel som är på straff. Och det kommer att börja gå ut för där. Och sen så i den där backlinjen, alltså Bonucci, Chiellini, det kommer också börja gå ut för där. Ytterbackarna, jag tycker inte att det är absoluta högsta klass hela tiden. Utan jag tycker Juventus kom undan väldigt ofta förra säsongen. Det var många matcher där de inte såg bra ut men lyckades vinna ändå. Medan Conte då andra året får lite mer sina spelare. Det är fler spelare som bör vara liksom pika, karriärsbästa. Så att jag tycker att, och som i Pirlo då, så tycker jag att det är mycket som talar för att Inter faktiskt tar den där scudetton i år. Mm.
Ja, och där kan man väl ändå slå fast. Nu kanske det är skillnad i och med att det är Pirlos första säsong och så vidare. Men med Ronaldo vid spakarna så är väl ändå huvudobjektet Champions League-bucklan.
Alltid när Ronaldo spelar.
Ja, för Juventus som är ett ständigt skämt i Italien då, en klubb som inte kan vinna Champions League med att det var så länge sedan man har varit i finaler. Så är det också mot sig själva lite grann, sin självbilden att ja, men, å ena sidan vinnar kultur i kvadrat, det sitter i väggarna och allt det där med många spelare som är vinnare, samtidigt då förlorar i Europa. Så vill man nog ta bort den stämpeln så fort som möjligt.
Och sen så tror jag att det kommer bli en jätteutmaning. Det ska bli intressant att följa liksom allt skvaller som sipprar ut. För det är ändå Pirlo som är... Han är yngre än vissa i laget. Han är polare med vissa i laget. Och nu ska han gå
finns
ut
det någon som är äldre? Ja, det är Buffon då.
Ja. Ah. Mm, men alltså han ska gå ut, han är ändå, han är ja, polare med
Bonucci, han glider runt i han är så skön
att han är
glider
snygg
runt i,
och skön och
nej,
allt
men
det
han, nej, det är det som blir skön, han glider runt en lite för stor träningsoverall, lite för stor keps. Ser ut som lite tomte glider runt där på planen med sitt stora skägg och
vet,
hår
alltså,
och alltihopa.
Det känns fel.
Men jag hoppas att Andrea Pirlo ändå visar
jag
sig
hoppas
bara
att
tränare.
Han blir en stor tränare, men jag tror inte att det här är säsongen han bevisar det.
Beroende på vad som kommer in då som ersättare till Higuain, om vi räknar med Dzeko eller i alla fall någon i den kalibern, så har det pratats om en del. Vi får väl se vart det landar. Och att Pirlo kanske kommer laborera en del med formationer och så vidare. Vad förväntar ni er av Dejan Kulusevski? Vad är rimligt att ställa för krav på honom?
Ja, men start på hälften kanske i ligan då, det tror jag nog.
Ja, definitivt.
Och tror
men du får ju utgå ifrån lite konkurrensen också där med Bernardeschi, Douglas Costa, ska han vara kvar ens?
Cuadrado.
Ja, men Cuadrado har ju blivit högerback på slutet.
Så men han kan ju, alltså så här, beroende på hur Pirlo vill leka med de där formationerna.
Men känslan är att det är framförallt Bernardeschi som han krigar med ute till höger. Och då har han en större spets. Och verkar ju som att Ronaldo redan har omfamnat honom. Om det är bara i media som blåser upp någonting. För det gör sig i Italien också. Nya lekkamraten och så vidare. Men jag förväntar mig nog ganska många starter av Dejan, att han kliver in i det där laget. Pirlo sägs ha varit imponerad också. Sen har vi hört sånt på försäsonger tidigare. Och sen så har det blivit bänk och det har blivit tuffare säsonger än man förväntar sig vad det gäller speltid. Men han passar så perfekt in i det här laget. Så att jag
tror att det är han verkar ju vara en spelare som är lätt för en tränare att tycka om, med tanke på att det inte bara... Alltså den spelartypen är ju ofta bara en dribbler som gör poäng. Men han har den egenskapen, men också det hårda jobbet. Och då blir man nog lätt och snabbt en tränarfavorit. Det har vi ju sett med Dybala som mycket har varit så här, jag jobbar inte hem så mycket. Och det har ju funnits stunder då Dybala har varit bänkad och ryktats bort och sådär. Kulusevski är lättare för en tränare att alltid sätta ut på planen, för du får alltid jobbet oavsett hur bra dag han har.
Jag kan ibland tycka att mängden svenskar i Tyskland överskattas i liksom hur hett och intressant det ska vara. Ser man dock till vilka svenskar som är i Serie A den här säsongen, så är det ju svårt att vifta bort någon som någon parentes och någon dussinlirare. Alltså Zlatan, Kulusevski, Albin, Svanberg och Robin Olsen fortsättningsvis. Vad är det senaste på Olsen?
Fiorentina-rykten på Ken Sema.
Fiorentina-rykten på Ken Sema. Alltså, ur ett svenskt perspektiv så är det ju
lite junisar.
Jävligt roligt.
Ja, det är det verkligen. Också. Det är det verkligen. Det gick ju någon ny junior här, Perez, till Atalanta, som tydligen ska vara så här tight med Dejan, så att vi vill gå samma resa.
BP Talang också.
Ja, vi får se vad det blir där. Men Olsen tror jag inte kommer vara kvar i Serie A när vi sparkar igång den här
Sporting
säsongen.
Sporting Lissabon är Pol eller?
Ja, landar väl Turkiet. Gissa jag. Gissa.
Okej, det var alla lag inför säsongen 2021. Vi har som alltid satt ihop lite tototripplar ur ett långtidstänk borta hos våra vänner på Betsson. De här hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds. Ni ryggar med valfri insats, men 148 kronor kan vara kul.
Ja.
Det är ju den insatsen vi brukar köra på i detta format. Tänk på att du behöver vara 18 år. Eller äldre, såklart, ifall du vill rygga någon av de här. Och upplever du att du eller någon annan i din närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se alltid öppen.
Adderar spela lagom då? 148 är ju lite lagom.
Det låter väl som en lagom säsongsinsats. Jag freebasade ju fram då ett isolerat boostat odds på Atalanta att vinna Serie A. Mm. Och det gillar jag att ta, för om jag nu ska spricka på min egen tuttotrippel långtidsmässigt, så ska fan Atalanta gå och vinna hela rasket. För min långtidstrippel är Atalanta utanför topp 4. Jag tror lite som ni har varit inne på att tillräckligt många lag är för optimerade och starka för att de ska kunna hamna utanför topp 4. Jag tror att Inter håller flest nollor trots att man inte får ordning på godinvärvningen. Och sen så tror jag att Bologna, enligt Svanemar då, detta USP-fria och ganska trista Bologna, hamnar utanför topp 12. Den trippen ger 20 gånger pancettan.
Ja, den är inte dum.
Nej.
Den är inte dum.
Svanen, inte dum. Hur tänker du?
Jag tänker, som vi var inne på lite med Benevento, att det här är ett lag och en tränare som har gjort jobbet. En bra sommar med bra värvningar. Jag tror att Benevento löser det. Jag tror de övriga två nykomlingarna ryker. Så då ska vi alltså ett lag ifrån i fjol som ska åka ur. Och då landar jag i Udinese.
Mm. Udinese att åka ur?
Ja, Udinese åker ur och Inter vinner Roma utanför topp 6. Mm. Där har du den.
Kommer jag ej rygga,
det förstår jag.
Men den ger 30 gånger degen.
Ah, oh.
30 gånger är inte dumt.
30 gånger är fint.
Jag förstår ju såklart hur du tänker med Roma. Det är bara att det är deppigt att sätta sig på den säsongs.
Såklart att det, men Thomas vagnen. Ryggar den.
Ja, för fan, jag ryggar.
Thomas har varit så innovativ att han har satt ihop två stycken tototripplar. En med liksom lite alla möjliga parametrar att välja från. Och sen så har du satt ihop en statsspecial.
Ja, jag har en derbyspecial och sen så har jag en. Jag börjar med min derbyspecial. Nej, det gör jag inte alls det. Jag börjar med min vanliga säsongstrippel. Och det är Zlatan över 19,5 mål. Det är väl ingen jävel som säger emot det. Nej, där är ni tysta. Fiorentina topp 8. Ni nickar
någon,
lite.
Någon säger säkert hjärta där, men jag tycker det finns hjärna bakom det.
Ah, nej, men jag sa ju att de har riktigt hög potential. Det gäller ju bara att träffa.
Det gäller att träffa det andra året för Comiso. Jag tror stenhårt på Viola faktiskt den här säsongen. Man ska vara där. Om man jämför truppen och man ser hur Fiorentina har värvat den här säsongen den här sommaren jämfört med många andra lag också. Du nämnde Amrabat, Kwame. Alltså, det är Bonaventura. Det här är ett bra lag. Och sen så har jag faktiskt som tredje ben då i den här trippen Juventus, Inter och Milan. Randigt, topp tre.
Utan inbördes ordning så utgör de plats 1, 2 och 3 när vi summerar
ordningen
tabellen.
Ordningen återställd i det Norditalien dominerande landet. Man brukar prata om de tre randiga från norr. Och jag gillar det jag ser Inter och jag gillar det jag ser Juventus i Juventus. Jag tror faktiskt att Milan gör en supersäsong och sen vart det räcker det får vi se, men topp tre kommer de.
22 gånger pengarna får man på den här långtiden, men du har också en så kallad derbyspecial också, Thomas, berätta.
Ja, nej, men det, jag tycker att det är lite roligt och folk gillar ju de italienska derbyna. Vi har ju Il Derby della Lanterna och det är ju såklart Genoa derbyt och sen så har vi Il Derby della Capitale. Det är mellan Lazio och Roma. Och sen så Il Derby della Madonnina. Lilla Madonnina som sitter på toppen av domkyrkan. Inter blir bäst i Milano. Tar jag bara med hjärnan. Jag tror väldigt mycket på det Kristoffer Svanemar säger. Att det är Inters tur att vinna Lo Scudetto. Och sen har jag Genoa framför Sampdoria. Det är två lag som ser väldigt lika ut. Jag tror att just den här säsongen med Maran där. lite mer stabilitet än vad det är i Sampdoria, kan jag tycka, i Genoa. Det blir tight race, men jag tror att de drar längsta strået. Jag tror att de också känns som att de värvar bäst här nu kommande veckorna. Så Genoa före, och sen så i Rom tror jag Roma kommer före. Det blir lite harmoni äntligen i Roma. I och med Friedkins inträde, det blir Svanemar, du pratade tidigare om att det har varit Totte och det har varit De Rossi och det har varit Palotta. Så kommer publiken tillbaka, visst det gynnar Lazio också, men på ett helt annat sätt med Kurva Sud bakom, tror jag nu för Roma. Mer harmoni i klubben menar jag, alltså den kombinationen. Och så behöver man kanske inte värva så jävla mycket heller för att ta sig förbi Lazio, som är lite mer kaosartade, brukar gå lite mer upp och ner. Jag känner att Roma kommer för
6.50 ger den här. Visst. Långtiden, och ska den sitta samtidigt som Svanen sitter, då är det en riktigt mörk säsong som ska bedrivas i Rom.
Ja, verkligen. Roma 7 då och Lazio 8.
12.
Ja.
Ja, som sagt, godbitar och boostade odds precis som vanligt in på Betsson, och häng med oss när vi nu spänner fast oss för Serie A 2021.
Addera Borja Valero tillbaka i Fiorentina. Från ett redan starkt mittfält få in en spelare som älskar klubben och är staden numera.
Så att, symbolisk värvning.
Det är inte dåligt att han kommer in.
Nej, verkligen inte.
Så det är bara gå in och rygga mitt jävla spel, hörni. Direkt.
Var med oss också här nu när vi rullar igång på C-more. Det börjar redan lördag kväll, men på söndag så är det alltså premiär för Fotbollssöndag Europa. Vi ramar in Juventus mot Sampdoria, Kulusevski mot Albin. Parallellt finns där också Real Madrid mot Real Sociedad.
Ja, men det är så en jävla rolig säsong. Det är trist att vi inte har publik, men fasen vad jag ser fram emot den här säsongen. Framförallt Serie A. Med det vi har snackat upp allting nu, med en titelstrid som förmodligen kommer leva under lång tid, vilket den inte har gjort länge. Många svenskar i Serie A, finns klubbar precis bakom som också satsar. Jag tror att det blir kul.
Kul också att Simor igår var det va, förvärvade den portugisiska ligan.
Visst.
För alla oss som aldrig kan få nog av att kolla på fotboll.
Jag visste
så
inte,
finns
det var
nu
nyhet.
Portugisiska ligan i Simors stall också. Lägg där till NBA-slutspelet som går in i slutfasen. US Open spelas också i helgen. Och sen så rullar ju SHL-en igång.
Jag tänkte säga det, hallå, vad är hockeyn gubben? Det är ju det stora, fan. Serial, fotboll, golf. Hallå, hockeyn!
Galna.
Det är lördag, Karlstad gubbar.
Hörrni, vi hörs snart igen. Det brukar vi säga när det är dags att ta helg, och vi kanske hörs på måndag igen. Men den här veckan är inte som alla andra veckor. Nu hörs vi extremt snart igen, för att bara om några timmar så tar Adam Pintorp plats i studion för att prata upp den spanska ligasäsongen som tjuvstartade lite i helgen som gick, men som tar rejäl fart här nu till helgen då de stora drakarna kliver in i handlingen. Så att,
det är en monolog.
Upp till bevis för superproducent Kim Wirsén. Det blir en lång dag vid klippbordet, så får vi väl se när La Liga-avsnittet kommer ut. Men Kristoffer Svanemar ska ha ett stort jävla tack för att du gästade oss och bidrog till att ge en rivstart åt Serie A-säsongen.
Jävligt kul, nu är man peppad.
Kör hårt med matcherna också.
Ja, ska
I båset.
Ska jag göra.
Så hörs vi snart igen.
Får du lära uttala han, för Inga Husfeldt att höra hur uttala han vänster yttern i Lazio.
Ja.
Kosovo och Albanien.
Ja, det blir
Mariki.
Mariki, ja, säger du.
Jag gissar det.
Ja, okay. Ja. Jag inleder där.
Uttalen, ja, de är alltid ständigt närvarande, eller hur Gusten?
Så är det. Hörrni, vi hörs snart igen alltså med Pintorp. Nu ska jag och Thomas dröja oss en svep Pepsi.
Jajamensan.
Så att man kommer med skjuts, ja, in i nästa avsnitt.
Man känner halsen nu när man har suttit här och pratat Serie A så länge att det behövs någonting, och då tar man en iskall Pepsi och så svepar den bara rätt av. Förmodligen kommer en liten rap efter, men den är ju så härlig. Den hör till svep Pepsin, Gugge!
Det är så fint när rapen nästan blir kall. Alltså luften blir kall för att det är så välkyld höstpepsi.
Hörru, rulla igång nu italienskt dänget här nu, så går vi ut och sveper.
Ciao tutti!
Ciao tutti! Stare insieme a lei dopo di te mi fa impazzire, le sue mani fredde su di me dopo il tuo sole fanno assai più forte quello che tu mi sai dare. Ho capito che dopo di te c'è solo neve, fammi rimanere accanto a te, non mi svegliare, tutte le sue lacrime per me non sono niente, sono pronto a dirle che per te
voglio morire, che da tempo vivi dentro me come un amore. Sarà perché ti amo che non ho più bisogno di continuare a saper fingere. Sarà che se non chiami mi tremano le mani, eppure no, tu mi fai scendere. Restare solo mi fa male. Sarà